Nu tänker du, har Krick tryckt på räck?
Ja. Har du det?
Du tänker rätt.
Mm.
Det har jag gjort.
Ja, bra.
Så. Välkomna.
Så.
Vi sitter ju nu i en stycken Crown Victoria utanför garaget i Vallentuna.
Exakt.
Det var länge sedan vi poddade i bilen.
Ja.
Det är något härligt.
Ja.
Det är roligt att när vi poddar i studion, då sitter jag alltid till vänster om dig. Mm. När vi poddar i bilen sitter jag alltid till höger om
dig. Så är det oftast.
Ja. Vi är ombytliga.
Ja.
Mm.
Vi sitter ju här av två anledningar. Dels att min hoj kommer idag. Den ska jag berätta lite mer om under det här avsnittet.
Och den ska levereras hit.
Ja,
precis. Vi sitter här och väntar. Vi vet inte alls när den kommer. Den kan komma om en minut. Den kan komma om tre timmar.
Ja. Och sen så ska du ha lite bilfix som du ska ta tag i.
Jag tänkte försöka montera grillgarden på Crown Victorian och jag ska sätta ner Fiaten på hjulen igen, för den står ju på pallbock, och rulla ut den i väntan på delarna som jag beställt.
Just det. Och sätta på nya dörrhandtagen också, va?
Just det, dörrhandtagen ska på Fiaten. Mm. Helt ointressant. Avskyr. Ja,
vilken jävla tråkig inledning det här blev, känner jag.
Ja, men framförallt jag ångrar att jag ens nämnde att jag köpte den där Fiaten. Fy fan, vilken tråkig bil.
Nä,
jag körde den till Vallentuna, sen hatade jag den.
Den är lite gullig.
Jag säger istället
nu
så här.
Nu kör vi igång.
Välkomna till Dealen med bilen, avsnitt 210.
Ja, välkomna.
Area code 210. Min lama brygga.
Ja.
Över till det första segmentet. Vet du var det ligger?
210? Mm. Nej, ingen aning.
Area code. Den täcker 90% av Bexar County i Texas.
Mm-hmm.
Vilket är det 17:e största countyt i hela USA. Och det innebär att riktnummer 210 används av totalt 1,8 miljoner människor. Och i mitten av Bexar County så ligger då Texas lilla pärla, nämligen San Antonio.
Ja.
Det är ju strax söder om Austin, tror jag. Nu blir jag lite osäker, men det är där nere i alla fall.
Mm. Och det mest kända är väl fängelset.
Ja, det kanske det är.
San Antonio Prison, va?
Ja, tror jag. Ligger inte det i Kalifornien? Det borde väl ligga i Texas.
De gillar ju fängelse i Texas. Ja. Så jag tror nog att det kanske ligger där. Jag kanske är helt fel. Skitsamma.
Även om San Antonio inte är liksom huvudstaden i Texas, så är det ändå en stad med en hel del huvudstadsattraktioner, bortsett från ett eventuellt fängelse.
Mm-hmm.
För de har ju både SeaWorld och Six Flags. Och rakt igenom, vilket är två härliga attraktioner.
Mm. Så ett djurfängelse och ett stort människofängelse.
Men rakt igenom staden San Antonio så går ju en flod. Och där har de då byggt någonting som heter San Antonio River Walk. Och du tänker så här, hur ska du få ihop det här till ett bilsegment?
Ja, ja.
Men det kommer jag få.
Ja.
För det är otroligt vackert. Alltså jag fullständigt älskar hur USA skapar vackra platser av ingenting. Jag menar, i Europa och här i Sverige så finns det såklart en massa vackra, anrika platser. Mm. Man kan ju vandra längs Strandvägen eller under broarna i Paris.
Mm.
Men det är ju ganska skabbigt, om man ska vara ärlig. Alltså, historiskt, ja. Bohemiskt, ja. Äkta, ja. Men tittar man med iakttagande ögon så är det ju ganska skräpigt och grusigt. Liksom. Skyltarna är fula, papperskorgarna är i plast och smälter inte alls in i miljön. Och sådana här miljöer finns ju också gott om av i USA.
Mm, men du gillar de här lite mer kulissuppbyggda turistattraktionerna.
Ja, för att när jänkarna bestämmer sig för att skapa en scenic road, då liksom, det är som att de höjer ribban. Då ska varje meter kunna bli en vacker tavla. Och jag pratar inte om Las Vegas, eller det gör jag förvisso. Jag gillar ju det också, den typen av kulisser. Men San Antonio Riverwalk, det är ju på riktigt. Det är bara det att de har liksom, det är inte kulisser, utan det är riktiga hus som de har byggt upp en strandpromenader kring den här floden. Men det är liksom tillrättalagt och liksom allt är snyggt kring det. Men även Central Park, den är ju 100% fake. Det är ju en skapad miljö. Det var ju en jävla ett träsk som de muddrade ut, och så var det bara landscaping och fake sjöar och allting. Men det,
ja,
känns,
det är
ju
som en golfbana utan golfen på något sätt.
Ja, ja. Den, men det känns ju äkta. Den är ju, de har ju byggt den så att det, som det känns som att det är på riktigt liksom. Och nu är den ju på riktigt.
Mm.
Det är bara det.
Vad är på riktigt?
Ja, men det är det som är hela poängen.
Mm.
Och i San Antonio så har man ju tagit en rutten flod som går genom stan, och så skapar man en oas. Kolla på här hur det ser ut. Med liksom små kanalbåtar, och på kvällen så är det så här upplyst med kulörta lyktor. Här vill man ju gå.
Mm.
Eller hur?
Ja, ja, visst.
Det är ju vackert som satan. Mm. Så då är min retoriska fråga: vad är äkta och vad är fake? Är promenadstråken kring floden Seine i Paris mer äkta än San Antonio Riverwalk bara för att de är ett par hundra år äldre?
Nej.
För båda byggdes med samma intention, att här ska det bli vackert att promenera.
Alltså utifrån hur du tycks resonera nu så är, väl liksom, så är det liksom gjort av oss människor. Då spelar det ingen roll om det är gjort på Egypternas tid liksom, eller om det är gjort nu.
The whole point. Ja. Exakt så. För att jänkarna anklagas ju ofta över att de är historielösa och att det bara är fake allting.
Mm.
I Paris finns Eiffeltornet. Det är en otrolig skapelse.
Mm.
Men i Vegas så finns ju också Eiffeltornet.
Mm.
Inte en lika otrolig skapelse, men lik förbannat en enormt komplicerad historia.
Ja, och jag skulle vilja faktiskt vilja påstå att Eiffeltornet inte är en så fantastisk skapelse. För skulle någon bygga den idag så skulle ingen ens höja på ögon. Alltså, för den är inte så hög och det är inget speciellt svårt att bygga en sån där idag.
Nej, kanske inte.
Liksom, men den är ju... till Dubai och ställ ner. Om, liksom, det är ingen som har, vad är det här för fult radiotorn? Eller?
Ja, kanske så. Ja. Men vet du, bättre, Eiffeltornet i Las Vegas.
Mm.
Vet du hur stort det är?
Ja, jag har ju sett det, men ja, inte liksom lagt... Nej.
Det är 164,6 meter högt.
Ja, hur högt är det vanliga då?
Det vet jag inte.
Nej.
Men Kaknästornet är 155 meter.
Ja.
Så det högsta vi har typ i Sverige är ju liksom lägre än Eiffeltornet i Las Vegas.
Nu sitter de och skriker i Malmö. Turning Torso!
Turning Torso är faktiskt... Ja. Vad den kan det vara. Skitsamma. Ja. Men det är ändå, Eiffeltornet i Vegas är ändå 160, nästan 165 meter högt.
Det är, ja, det är högt.
Det är en jävla konstruktion.
Ja, det är, ja, det är.
Och i min värld borde man väl kunna få stå och beundra Eiffeltornet i Vegas även om det är ett kasino.
Mm.
Och nu kopplar jag ihop det här resonemanget. Ja. För att samma sak gäller ju med bilar. Varför ska italienska sportbilar anses finare än amerikanska sportbilar, till exempel? Och jag tänker att den enda skillnaden är ju bara historia och någon form av DNA.
Ja, men vadå bara?
Ja, men, jo men kolla på den här då, Ferrari F8.
Mm.
Klassiskt vacker, modern supersportbil med mittmotor och en massa lullull. Den kostar 3,5 miljoner.
Yes.
Och så kollar man till, liksom på den till synes identiska Corvette C8.
Mm.
Jag ser ju också såklart att det är skillnader i design.
Mm.
Men det är samma grundidé, samma utseende och samma lullull.
Mm.
Fast Corvetten kostar 1,3 miljoner. Det vill säga att man får två nya och en begagnad C8 Corvette till samma pris som en Ferrari F8.
Mm.
Ja.
Men vadå? Vad är liksom...
Den ena här är ju Eiffeltornet och den andra Eiffeltornet i Paris.
Ja.
Den ena är äkta och den andra garvar man åt.
Ja.
Men en alien som inte har några varumärkespreferenser skulle ju inte se skillnad på en F8 och en C8.
Men jag förstår inte riktigt vad det, din poäng är. Du ska ju också ha i åtanke att vi jobbar med att utveckla varumärken. Så att om det inte spelar någon roll, ja, men då kan vi ju... Vad ska vi göra då?
Jag vet inte. Det kanske mer handlar om att jag är liksom en omvänd, för någonstans jag ser ju samtidigt det komplexa i det här, eftersom jag är en bilrasist åt andra hållet.
Ja.
Skulle Opel eller Skoda släppa en brutal muskelbil som ser ut som en Challenger med 900 hästar, då skulle jag aldrig kunna köpa den.
Nej.
Jag garvar åt den är ju fake.
Det är det jag menar. Du är fake.
Jag? Nej. Vad fan hände? Vi går vidare.
Ja, men apropå fake då. Jag tänkte snacka lite om en jävligt speciell Mercedes som jag hittade på nätet. Kolla här.
Oh, yeah.
Ja, tycker att den ser lite konstig ut så, i proportionerna,
uh-huh,
så beror det på att det här är ingen vanlig maskin, utan det här är faktiskt en kista. Kolla när man tar av locket. Det blir...
Fantastiskt.
Eller
hur? Vilken jävla att dö i en maskin. Är den liksom byggd...
Den... Skala 1:1. Nej, det är den inte. Nej, den är mindre. Då.
Den är mindre. Den är väldigt... i alla fall 3 meter lång.
Ja, den är väldigt detaljrik. Ändå. Jag ska berätta lite om den här mässan.
Men det känns ju som en, så här, en afrikansk kung.
Du är väldigt nära, ska jag berätta. För i Ghana, i Afrika.
Jävlar, den skrek Ghana.
Där har man hur som helst inte lika stramt förhållningssätt till döden som vi har i Sverige. Utan där brukar begravningar brukar vara ganska livfulla tillställningar, har jag förstått det då. Framförallt så har man där någon idé om att man ska liksom lämna jordelivet med så mycket stil som släkten bara kan frambringa dem.
Mm-hmm.
Och eftersom det här med stil och smak, det kan ju skifta lite kulturer emellan. Då kan det ju också ta sig lite olika uttryck. Och den här kistan är ju ett ganska roligt exempel.
Ja, verkligen. Får se den igen. Det är liksom i sidolinjen har de kapat den så att det blir liksom locket.
Ja.
Men den är fantastisk.
Ja, den är.
Roligt vad välgjord den
är. Ja. Men den här traditionen... med att begravas i olika roliga kistor. Den började tydligen någon gång på 50-talet i en liten by som heter Teshi.
Uh-huh.
Det var någon lokal hövding dog där. Och han tydligen hade låtit bygga en så här överdådig kista som hade formen av en stor kaffeböna.
Uh-huh.
Som hela den här trenden startade då. Och sen dess så har den hållit i sig och bara vuxit och tagit sig roligare och sjukare uttryck för varje år som går på något sätt. Och tydligen så är det så att släkt och vänner då, de kan lägga en hel årslön på att liksom låta bygga kistor som ska spegla den dödes status då, eller yrke eller hobby.
Uh-huh.
Och det kan alltså vara allt ifrån kistor som ser ut som båtar eller fåglar eller flygplan.
Det här tror jag har sett någon majskolvar, på Discovery.
Någon begravde sig en stor krabba.
Fan vad otäckt.
Men det är jävligt kul det här tycker jag. Och det känns lite som du också.
Det ställer ju krav på gravförrättaren när man ska gräva gropen.
Ja, så är det.
Hur får man ner en
stor krabba?
En 3x3 meter stor krabba.
Men inte det här lite du?
Nu vill ju inte jag dö.
Nej,
jag känner att jag har varit så nära det i med corona.
Sluta.
Jag känner att jag vill liksom inte ens prata om kistor.
Men om man bor i Cricktown då, tänker jag. Då kanske det ska vara ett av kraven att man måste begravas i en kista som är formad som en bil då.
Jag tror att i Cricktown, då kanske det snarare är så att vi förser medborgarna med en otroligt vacker Cadillac likbil, men att det får räcka.
Och att prästen är typ Mark Towell från Carmaster. Eller han den här Danny the Count Cocker, han i ditt favoritprogram, Counting Cars, det är han Dee Schneider-kopia. Han kan vara präst i Cricktown. Nej, jag skojar. Men i Teshi i Ghana, så då är liksom det här det maximala beviset på status och makt. Och då ska man beställa tydligen från en kistmakare som heter Pa Yo.
Uh-huh.
Han är liksom the shit där.
Uh-huh.
Det är lite kul. Det är han som har byggt den där mässan.
Men jag blev ju nyfiken på han som ville bli begravd i en stor majskolv.
Uh-huh.
Var det då en han hade ett majsplantage?
Ja, antagligen.
Men då är frågan, den här i en vit Mercedes S-klass, det är ju...
Med gepard mönstrat tyg också.
Ja, det känns ju, den är ju väldigt diktatorinspirerad.
Ja.
Det där måste vara en riktigt rik jävel.
Ja, det är nog en rik jävel.
Det kändes som att de som gick på hans begravning, de var, kändes nog också lättade när han försvann ner i jorden.
Ja, det tror jag. Ja.
På tal om tyska bilar, så jag vet inte om du har snappat upp den här nyheten eftersom du äger en Volkswagen.
Volkswagen, ja.
Men för 3 dagar sedan så blev det ju liksom förvirring i leden när Volkswagen gick ut och då berättade att de ska byta namn till Volkswagen. Volkswagen of America, alltså hela deras USA-division som en kommer satsa på elbilar.
Aha.
Och att de då ska byta namn till Volkswagen.
Ja.
Okay. Det här blev ju...
Det låter som ett så här sista april, första aprilskämt, eller?
Sista aprilskämt?
Ja, det låter så dåligt som ett sista aprilskämt.
Nej, men och det här blev ju, det blev upprörda känslor eftersom vi lever i ett tidevarv när
där alla millennials, jävla ska gapa också.
Ja, och folk blir så här... Ja, fast min pappa hade en Volkswagen när jag var liten, så jag känner mig kränkt nu när jag döper om det här. För hela mitt liv är upphängt på att det ska heta Volkswagen.
Mm.
Hur som helst så fick ju då Volkswagen nu gå ut 3 dagar senare och be om ursäkt och berätta, ja, förlåt, det var verkligen inte meningen att skapa den här förvirringen och oredan, men det var faktiskt ett aprilskämt.
Det var ett aprilskämt? Ja.
Och de går ut och säger så här, vi menade inte att föra någon bakom ljuset. Alltså, förstå.
Men vad tramsigt att be om ursäkt. Det är väl bara, då ska man säga april, dumma sill.
Ja.
Då har de lyckats liksom.
Jo, men i dessa tider går det inte. Nej. Och när såg du ett jag menar, kom ihåg när vi var små.
Ja.
Då var det ju liksom i alla dagstidningar som skulle liksom vara en nyhet som de skulle försöka slinka in, så skulle vara aprilskämt. Men det var ju ingen som skulle be om ursäkt.
Nej.
För saker med det.
Nej, det är hela vitsen är att man ska lura folk.
Ja, det är så fucked up.
Ja, det är vidriga tider.
Men det sjuka också är att de gick ut och sa så här, även om vi byter ut ett K mot ett T, alltså i Volkswagen, så byter vi inte vårt varumärkesmål att göra de bästa fordonen i klassen. Det var så de sa när de gick ut med den här nyheten då.
Mm.
Och när de här uttalandena fick fäste, så steg aktiekursen på Volkswagen. Men det var ju mer att de fick ut en nyhet om att nu ska vi satsa helhjärtat på elbilar.
Ah. Du, ska jag riva av ett veckans bil när jag ändå har fått ångan upp, eller?
Ja,
vad tror du om det?
Ja, jag ser fram emot det här.
Ja. Idag ska jag snacka om en bil som aldrig tillverkades, som vanligt då, när jag har veckans bil. Men jag är inte heller så säker på att jag tycker att GM skulle ha tillverkat den här bilen. För jag är inte så säker på att det skulle ha blivit en hit. Men samtidigt så känner jag att jag gärna skulle, liksom, apropå det du sa, jag skulle gärna vilja leva i en värld där den här typen av bilar blir en hit. För då hade allting varit mycket, mycket roligare. Du kommer älska det här, tror jag. Ända sedan GM slutade att producera sin gamla fina Cheva Nomad, var det 61, tror jag?
Ja, bra,
jag tror
fråga.
Det fanns väl en Nomad 68-72 också, typ en Chevelle Nomad. Men det är inte den man liksom inte tänker på.
Var det 60? Ja, det var säkert rätt.
Ja, det är de här tidiga. Och framförallt den från 55 som man liksom går igång på. Hur som helst då, ända sedan den försvann så har ju liksom folk gillar ju Nomaden. Den är en ganska eftertraktad samlarbil idag.
Ja.
Men GM har ju lite
bra namn, så ej att förringa.
Nej, men verkligen. Och GM har faktiskt med jämna mellanrum fått för sig att blåsa liv i tanken på att bygga en ny midsize tvådörrars kombi som skulle baseras på deras F-body-plattform, har de tänkt till några gånger. Och det vill säga då att de ska bygga den på Camaron eller på Firebirden. Men de har tyvärr aldrig gjort slag i saken. Men de har tagit fram koncept på det här. Och ett av de här koncepten, det är det som är veckans bil idag. För veckans bil är ingen mindre än Pontiacs Firebird typ K.
Aha.
Nu ska du googla här. Säg inte riktigt vad du ser den. Jag ska berätta lite om upprinnelsen till den här. För idén bakom en tvådörrars kombi, den startade med GMs Camaro Camback-koncept från 1970. Som en helt otrolig bil. Kolla på den här.
Den där mår jag ju dåligt av.
Ja. Den här Camaron var faktiskt tänkt att gå i produktion 1970. Och Pontiac, då ville de kände så här, ja, men då ville de bygga en egen variant på den här idén och släppa en egen kombi. De hade ju den här Pontiac Safarin på 50-talet som var deras version av Nomaden, alltså 55-man. Så när nu Cheva då ville släppa en ny variant baserad på Camaron, så kände ju Pontiac att de inte ville vara sämre då. Men för att det här skulle vara möjligt, då behövde de liksom använda samma F-body som Chevan, om de skulle få någon ekonomi i det här överhuvudtaget.
Ja.
Men tyvärr så kunde inte Chevrolet och Pontiac enas om storleken på dörrar och typ vilken form av sidopaneler de skulle ha och så vidare. Så det slutade med att GM helt enkelt la ner hela projektet, för att de inte kunde liksom samsas då, som två bråkiga syskon på något sätt.
Det är ju helt sjukt.
Så det blev ingen midsize kombi den gången, utan istället så släppte Cheva sin lilla, den här Vega Camback 71, den här lilla.
För den hade lite Vega drag.
Ja, precis då. Men 77 så började GM återigen att fundera på det här, och den här gången så ville man bygga en Pontiac Trans Am kombi, och konceptet som tog fram, det döptes då till The Type K. Och det är den du har framför dig nu.
Ja, men den är fantastisk.
Ja, den är helt...
Det är ju sån här, när man ser en sån här bil så tänker man, varför bygg... Alltså det finns så mycket roliga konceptbilar som byggdes i ett exemplar.
Ja.
Som är så optimala att nu idag duktiga svenska bilbyggare tar sig an och alltså, bygga en klon på.
Jag bara hittar en baksmäll Trans Am och liksom glasfibra upp det här.
Ja, det behöver ju inte ens vara en baksmäll. Man kan ta en original Trans Am.
Ja, det kan man faktiskt göra. Har du sett den ut bakifrån? Kolla här.
Ja, den är ju så otroligt futuristisk.
Den är helt fantastisk. Och istället för öppningsbar baklucka så designade man ju liksom, den har ju som öppningsbara sidopaneler bak.
Det är måsvingedörrar. Måsvingeglas.
Liksom. Ja, på kombidelen, ja. Och längst bak så har man ju designat, man har lagt liksom fyra vågrätta stänger som döljer själva lyserna. Om de inte är tända då. Så hela bakpanelen här tänds upp när man bromsar. Eller, så, då måste jag ha sett jävligt ballt.
Ja.
Och vi lägger upp bilder på det här såklart. Och GM, de trodde så mycket på det här konceptet att man faktiskt lät tillverka två konceptbilar.
Uh-huh.
Det var det italienska designföretaget Pininfarina som fick uppdraget att bygga de här första modellerna.
Uh-huh.
Och de byggde en guldfärgad bil med beige inredning och sen en silverfärgad med röd inredning.
Mm.
Och man testade det här designkonceptet på allmänheten och fick väldigt bra respons från någon testgrupp som GM hade satt ihop då. Så GM, de satte faktiskt igång och planerade för produktion av den här bilen.
Uh-huh.
Och först så tänkte man att Pininfarina skulle få tillverka den här bilen på licens på något sätt då. Men sen så bestämde de sig att det kanske är smartare att bygga den själva då. Och tanken var att den här bilen skulle kosta runt $16,000, vilket var väldigt dyrt. För en vanlig Firebird, den kostade liksom $4,750.
Jävlar vad svårt att motivera för två glasluckor.
Precis, och en Trans Am, den kostade 5,8 i slutet på 70-talet. Så den var ju väldigt dyr den här då. Och GM, de ville göra lite designjusteringar på bilen som Pininfarina hade byggt. Den såg inte riktigt ut så här. Och av någon otroligt märklig anledning så skrotade GM den guldfärgade Pininfarina-prototypen. Så den finns inte längre.
Okay.
Utan man tog då istället den här silverfärgade och så tog man en Trans Am front då och monterade på den silverfärgade bilen. Och sen var den klar. Så jag vet inte riktigt hur Pininfarinas version såg ut. Men kan jag gissa att den kanske var lite mer sofistikerad. Hur som helst då. Den här bilen som du tittar på nu.
Mm.
Den dök upp i en av dina mossiga favoritserier. 79. För den har man nämligen med i den här The Rockford Files.
Var?
Mm.
Den och The Rockford Files, det är ingen mossig serie. Det kan jag säga. Den är omossig.
Ja. Men när GM satte sig ner och verkligen började räkna på vad det skulle kosta att producera den här bilen så insåg de ganska snart att den här skulle behöva kosta $25,000 för att de skulle få någon lönsamhet i den. Och problemet var att för de pengarna, då fick du liksom två korvetter 1979.
Mm,
så att de fick lägga ner.
Men där har ju då teknikerna räknat jättekonstigt. För det är ju väldigt lite som skiljer här
Jag vet inte heller varför det blev så. Men så var det i alla fall tydligen. Men GM, de gjorde faktiskt ett sista försök 1985 när de återigen tog fram ett koncept på den här kombi-idén då.
Uh-huh.
Men den här gången då byggde man på Firebird Trans Am, den som de hade i produktion då.
Uh-huh.
Den såg ut så här då.
Och där har de ju egentligen bara tagit bort hela den där stora glasrutan och satt en glasfiber som en sån här, man sätter en glasfibertopp man sätter på pickupper.
Ja, men lite så. Sen har de modellerat ihop det på något sätt. Ja.
Jag tycker inte det här var dåligt
alls. Nej, det är inte så dåligt. De byggde två stycken. Nej, jag vet inte. De byggde några stycken av den här från 85 då. Dels den här svarta som kollar här på den här bilden. Sen byggde de någon röd och vit också.
Men den där gillar jag jättemycket. Det här blir också så tydligt att det är jänkarna som kom på idén med shooting brake. Som sen...
Ja, just
tyskarna
det.
Försökte göra till sin grej.
Så dumt väl, men det blev ingenting med den här. De la ner den då för tredje gången. Jag tror inte att efterfrågan på sportkombi var så speciellt stor 85.
Nej, men även Corvetten kom ju liksom en ombyggd version.
Ja, just det. Just
som kombi liksom.
Det var lite kul veckans bil, eller hur?
Jag gillar den där as mycket.
Ja,
det känns som en sån här bil som vi... Nu efter 210 avsnitt känns som att vi har pratat om den, men det har vi verkligen inte gjort.
Nej, det har vi inte gjort faktiskt. Ja, den är ball.
Kolla den här bilden när hon sitter.
Oj.
En tjej som tittar upp ur en av de här glasluckorna. Där får vi använda
hur
på
kommer Insta. Man in där? Ja, man får gå in fram då.
Och fälla baksätet. Ja.
Lite svårt att komma åt grejerna som ligger längst bak i trunken. Liksom det som ligger här.
Ja, fast man får väl sträcka sig in. Men jag håller med.
Det spelar ingen
roll. Livet ska inte vara enkelt.
Nej, det ska inte vara för enkelt. Ja, det var veckans bil den här veckan.
Ja, nu kommer någon stor grävskop bakom det här, jag vet inte. Rutorna har immat igen och det regnar. Mm. Det är riktigt svenskt.
Eller en grävmaskin kanske.
Vad sa jag?
Grävskopa.
Ja, så säger mina barn.
Ja, jag vet. Jag. Men det kan man inte säga i delen med bilen, för då sitter folk där. För eftersom vi har många lyssnare tror jag, som sitter i frontlastare,
ja,
och
exakt.
Grävmaskin.
Det kommer en grävskopa flygande. Ja. Vet du vad det är för dags för nu?
Mix! Northbike.
Dream it, live it. Premiär för dealen med hojen.
Oh!
Mitt lilla motorcykelsegment.
Oj, oj. Ja. Jag är väldigt uppspelt över att du ska
komma in
och som en vikarie nästan.
Ja. Vikarie är väl ett bra ord, för som vikarie då kan man tillåta sig att vara lite roligare än den ordinarie läraren.
Liksom. Ja, man fick rita lite.
Så. Ja, ja,
det ska bli jättekul att höra.
Det här blir som
att du tar fria, det här den här veckan.
Fria timmen.
Ja.
Ja. I avsnitt 208, då pratade jag om filmbilar. Och var på något sätt som kännetecknade då en filmbil. Och det handlade ju om att få till några utmärkande drag, en tydlig färg och att de skulle upplevas som en karaktär i sig själv.
Mm.
Och de bästa filmbilarna i historien har ju liksom egna namn som General Lee och Herbie och Bluesmobile och sådär. Men den här veckan så tänkte jag titta på de allra mest kända och kanske mest ikoniska filmmotorcyklarna.
Oh, spännande.
Ja. Och jag vill också förtydliga att det här är min lista. Så att alla som har synpunkter kan hålla dem för sig själva. Då är det bara, sitt ner i klassen, håll klaffen.
Ja, just det. Mm. Vikarien har ordet.
Ja. Vi börjar på 10:e plats. I James Bond-filmen Quantum of Solace från 2008 så ser vi Daniel Craig jaga en båt som han slutligen hoppar ombord på med hjälp av sin motorcykel.
Mm.
Och den här hojen är ganska liten och smidig och lättkörd. Det är faktiskt en otroligt ball Honda Monte Sakota 4RT som byggdes på licens i Barcelona.
Okej.
Okay. Det här är ju en ball tracker-hoj som ser otroligt skön ut. Kolla, på,
just det.
Kolla på hur den ser ut.
Ja, där har vi den. Ja, ball.
Den är skitball i sin enkelhet. Liksom.
Kanske inte en ikonisk filmhoj, men som sagt, det är din ikoniska filmhoj.
Men det som gör den här till en ikonisk filmhoj, det är ju att den är då unik.
Mm.
För det är sånt som jag väger in i min lista.
Det.
Det är att den här motorcykeln, alltså exakt samma motorcykel, faktiskt året innan hade haft en utmärkande roll i en annan film.
Aha.
Nämligen The Bourne Ultimatum.
Aha.
Där Matt Damon precis nästan har blivit ihjälsprängd och jagar då mördaren genom Tangiers gator och hoppar upp för trappor och så här. Det är samma hoj. Samma
men det är jätteintressant också, för att det är en gammal hoj väl?
Ja, det är väl en 80-talare skulle jag gissa.
Ah.
Men och då är ju så här, filmproduktioner, när man gör stora filmproduktioner i Europa, då anlitar ju de amerikanska filmbolagen den här subbolag, alltså så andra filmbolag som förser dem med liksom rekvisitan. Och när vi filmade de här filmerna för ett kasino nere i Afrika, så då var vi i en sån här filmstad i Marocko. Och där kunde de liksom då frambringa massa, vi byggde upp en amerikansk bensinstation i de här filmerna. Och då frambringade de en massa amerikanska bilar. Det var ju inte det hade gått lättare att hitta fina jänkare i Sverige. Men det var ändå förvånande att de i Marocko kunde skaka fram 12 stycken olika jänkar, precis de vi ville ha. Liksom.
Det är förmodligen bilar som filmbolagen har tagit dit och sen inte, det blir dyrt att ta hem dem.
Ja, för det är många amerikanska filmer som har spelats in i de marokkanska öknarna för att det ska se ut som USA, fast billigare.
Star Wars
bland annat. B-filmer, Star Wars och de här Cleopatra eller vad fan de heter. Mm. Ja, då hade vi inte så mycket bilar.
Nej, just det.
Jag tänker på de här också, Gladiator där vi spelade
in.
Just det. Det kommer jag prata om lite sen. Gladiator.
Ah, okej, okay, cool. Okej, okay, ja, men den var fin.
Men det innebär att de här filmbolagen, då har ju de liksom en liten lagerlokaler med gammal rekvisita. Och då när de spelade in Bourne Ultimatum i Marocko så använde de den här motorcykeln, och sen när det var dags för Bond så frågade väl produktionsbolaget, ja, vi behöver en sån här och sån här motorcykel. Ja, då hade de en sån som hade varit med i filmen innan då.
Ja. Ja, så det är en liten kändis alltså.
En liten kändis som är ball.
Ja.
Ja. Plats nummer 9.
Ja.
The Great Escape från 1963 med Steve McQueen.
Ja.
Och det här var ju på den tiden man kunde bygga en hel film på en scen.
Ja.
Kommer du ihåg när vi var små? Det var liksom allting kretsade kring typ ett litet stunt.
Ja.
Och sen så var det det man sålde filmen
ja,
på.
Liksom. Just det.
Men den här The Great Escape, den bygger liksom på en verklig händelse.
Mm.
Alla vet ju att det är ju filmen när Steve McQueen hoppade över ett taggtrådstaket när han skulle fly från ett nassefångläger.
Ja, just det. Mm.
Och hojen i fråga, det var faktiskt en Triumph TR6 Trophy.
Just det.
Men de hade byggt om den så att den skulle se ut som en tysk BMW R75.
Mm, ja.
Också obegripligt ja. Att bygga om den. Men McQueen gjorde ju i stort sett alla körscener själv.
Mm.
Men det här mest klassiska hoppet över staketet.
Ja, just det.
Som är ganska lamt.
Men tänk på vad det var för liksom, hoj han hoppade med.
Ja, men det gjordes i alla fall av hans stunt double som heter Bud Ekins.
Mm, jag tror de också typ av bästa kompisar.
Så kan det vara.
Jättebra kompisar.
Ja. Du, plats 8.
Ja.
I Robocop från 1987 så åkte han ju mest omkring en ful Ford Taurus.
Ja, just det.
Men i uppföljaren med Joel Kinnaman från 2014 då fick han faktiskt en hoj som var ganska välgjord futuristisk skapelse som byggde på en Kawasaki 1000.
Aha.
Men så hade de förlängt den och satt på framtidskåpor
ja,
och ett helt annat ljud.
Aha.
Den får du googla.
Den fulaste hojen i filmhistorien, det är ju den som Judge Dredd åker runt på.
Den var hemsk.
Ja.
Den är inte
den kommer
på
den
min
lista. Det ser ut som en stor vattenskoter.
Men den här är nu pratar vi liksom film mot Judge Dredd kanske skulle kunna komma in på listan i egenskap av filmmotorcykel. Men,
ja.
Men den här kavan är ju ser futuristiskt ball ut.
Ah,
därför
okay,
fick den vara med, men dock bara på plats 8.
Mm.
På plats 7 i The Matrix Reloaded från 2003.
Åh, jag är så glad att den är med. Hade du inte haft med den, då hade det varit något fel på den här listan.
Ja.
För det är en klassisk, det är en klassisk hojscen.
Ja, för då hoppar ju Trinity som spelas av Carrie Ann Moss.
Så jävla härlig.
Så jävla härlig.
Ja, det är konstigt att du gillar henne. Det är lite mer min flavor.
Nej, det vill jag inte påstå.
Ah, okay.
Men då hoppar hon i alla fall ner från en bro och landar på en långtradare som transporterar motorcyklar. Mm. Och där väljer hon sedan omsorgsfullt ut en svart Ducati 996.
Det är roliga med det, förlåt att jag avbryter.
Nej, du får göra.
Ja, men i den, hon kunde ju välja vad som helst. Hon hade kunnat välja ett stridsflygplan eftersom allting var möjligt. Ju. Men då väljer hon den här Ducati 996.
Exakt.
Det passar så jävla bra.
Ja, den gifter sig väldigt bra med hennes outfit.
Ja, och hela filmen.
Ja, och sen hoppar hon av långtradaren med ducken då, och flyger fram mellan bilarna på motorvägen.
Mm.
Och den här scenen skulle sedan ligga som grund för hur man spelade in jaktscener på film.
Ah.
Därför att det var här de för första gången i stor utsträckning använde en sån här kranbil där kameran kunde liksom ligga i marknivå och sen flytta sig runt och
just
sånt
där. Just det. Du vet att Ducati släppte ju ett gäng såna limited edition Matrix-hojar, några stycken såna exakt kopior av den hon hade i filmen.
Ja, det var coolt. Jag tror också att det här var den längsta motorcykeljakten i filmhistorien.
Jaha, snyggt.
Och hela den här motorvägen har de ju byggt upp. Det är därför det är höga vallar på sidorna.
Mm.
För de fick inte tillstånd att förstöra så mycket som de skulle förstöra. Så de fick bygga en motvägssektion som var, tror jag, över 2 mil lång.
Jävlar.
Och så körde de den fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det var en dyr film.
Oh, fan.
Plats nummer 6. Hojjakten, som inte är helt olik Matrix-jakten, det är ju faktiskt den i Mission Impossible 2 från år 2000.
Ja.
När Tom Cruise bränner omkring på en Triumph Speed Triple med dubbla runda lampor.
Mm.
Många tror att det här är 955i, men i själva verket så är det faktiskt en äldre traja i form av en T509 som var liksom visuellt uppdaterad, plus att den hade fått lite dirt track-däck och sånt där. Ball är den.
Ja, ball är den. Jag tror Triumph pumpar in mycket pengar. För det var väl också den vevan de liksom pumpade igång den nya Triumph.
Ja, de var med i många filmer.
Ja.
Mest känt i den här sekvensen, det är väl när han i slow motion skjuter sönder en bil som är bakom honom genom att liksom ta upp hojen på framhjulet och vända 180 grader.
Mm.
Inte helt olikt den vändningen jag lyckades göra när jag låste framhjulet på morsans cykel och när jag gjorde en frivolt i korsningen Fleminggatan Sankt Eriksgatan 1987. Du, plats 5.
Ja.
Här hittar vi faktiskt en hoj som jag tycker är riktigt, riktigt, riktigt ful.
Aha.
Mm. Mm-hmm. Men sen gillar jag den för att den är stor och annorlunda.
Aha.
Det här är hojarnas...
Stor och annorlunda. Och ful.
Det här är hojarnas shake.
Nej. Okej, Shrek.
Shrek. Ja. Självklart pratar jag om BMW R1200C. I filmen Tomorrow Never Dies från 1997 så behövde man använda hela 15 stycken hojar för att spela in den scenen där Pierce Brosnan kör över hustaken samtidigt som han med handklovar sitter ihop med den här härliga Wailin.
Ja, jag hatar den här hojen.
Jag hatar den också.
Det är den värsta hojen BMW har tillverkat.
Den är så gubbig.
Ja, den är jättegubbig.
Men den här scenen är kul och det är därför den får vara med som en filmmotorcykel. Dels för att den avslutas med att en helikopter försöker slakta dem med rotobladen så att de glider under den och så hoppar ner i en brunn. Mm. Men sen akrobatiken också när de kör den här hojen, när de håller i liksom ena handtaget var och sen byter de plats. Den är akrobatisk.
Väldigt bondig scen.
Mm. Men det ska jag också tillägga så att det var en jättegammal bonde på Fårö. Kommer du ihåg när vi jobbade på Kuten några år? Det var en risig gammal bonde som vann på lotto eller någonting sånt där. Och han köpte exakt en sån här motorcykel. Ah.
Så han åkte omkring. Så hade han sin thailändska fru, han klovade bakpå.
Troligtvis.
Och gjorde samma stund i leran.
Men det som var sjukt var att han var ju livrädd. För den är ju liksom ganska kraftig.
Ah, ja, ja.
Men han åkte alltså omkring i träskor i typ 12 km i timmen. Ah. Med båda fötterna i marken. Så åkte han omkring på Fårum med den här motorcykeln.
Vad fränt.
Jättefränt. Det är på något sätt symboliserar hela den här motorcykeln och vem som köper den.
Det symboliserar också hela Gotland.
I alla fall får det. Okej, plats nummer 4. Jag är ju inget jättefan av Kill Bill.
Nej, hej.
Men när en gult läderklädd Uma Thurman i form av The Bride kör omkring i Tokyo på natten på en knallgul Kawasaki ZZR250 då kan man inte annat än kapitulera.
Nej, det är svårt.
Men det är ju någonting med nattscener som är jävligt snyggt. Det är härliga. Där blir den motorcykeln härligare än vad den egentligen är.
Mm.
Plats 3.
Mm.
Nej, Easy Rider kommer inte komma på första plats.
Nej.
Trots att liksom Captain America som var Peter Fondas Harley Hydra Glide i filmen kanske är den mest igenkända filmhojen av dem alla.
Så måste det väl ändå vara.
Ja, med sin USA-flagglackade tank, perfekt ape-hanger-höjd och hög sissi och den har liksom alla ingredienser för att liksom bygga en bra klon på.
Och hade du varit hårtorsk då hade du haft en sån. Inte nu kanske, men under liv. Du hade ju ägt den.
Garanterat. Ja. Men samma sak kan man ju inte säga om Dennis Hoppers hoj.
Nej, den är ju fast den är snyggare.
Det var ju en Hydra Glide också, med röd med gula flammor. Mm. Och så här i efterhand så hade ju den, som du säger, mycket bättre styr.
Ja, den är jättefin.
Den är otroligt mycket bättre. Skitbra. Och båda de här hojarna var faktiskt gamla snuthojar som filmbolaget köpte på auktion för $500 styck. Innan de byggdes om då. Men jag skulle nästan säga att Dennis Hoppers hoj är ju mycket ballare.
Ja, men
snyggare.
Ja, men
den är inte lika ikonisk.
Nej, det är det ju inte.
Plats nummer 2.
Ja.
En film som verkligen gjorde avtryck på mig, det var ju Terminator 2 från 1991. Ja. Och här körde ju Arnold en 1990 års Harley Fatboy som han tillskansade sig med frasen "I need your clothes, your boots and your motorcycle."
Ja, och det var ju
var det den bästa Arnold imitationen?
Nej, kanske det är en av de värsta jag hört. En gång till.
"I need your clothes, your boots and your motorcycle."
Han är ingen ryss.
Jo, idag var han.
Du, HD lanserade ju den hojen det året, så det var första gången som publiken fick se den. Det var ju i filmen.
Aha.
Ja, lite
var
kul.
Det så?
Och just, tror jag. Jag kan ha fel.
Just den hojen står faktiskt på Harley-museet i Milwaukee.
Ja, snyggt.
Och Arnold, han älskar ju Harleys. Han älskar Hummer och Harleys. Och vilket är jävligt stereotypt.
Ja.
Och han har sett så otaliga gånger bränna omkring i Los Angeles. Men 2006, då var faktiskt Arnold inblandad i en motorcykelolycka där det uppdagades att han inte hade hojkort.
Nej, det är klart.
Men han slapp böter eftersom det är ett filmstjärneland. Och istället fick han rådet från polisen att du borde nog skaffa ett körkort. Ja. Vilket han då gjorde sent i livet.
Den filmen är också, om vi skulle prata liksom hojscener. Ja. Den när så är de kull, inte kulvert där, utan du vet när lastbilen jagar, när Peterbilt jagar på den här lilla krossen. Ja. Och han kommer på fatboyen och hoppar.
I de här vattenkanalerna.
Det är ju en av liksom hojfilmernas fränaste scener. Ja. En väldigt bra hojscen.
Och det är därför ni är på andra plats.
Ja, bra, snyggt. Ja. Ja, nu är jag jättenyfiken på vilken
du
har valt.
Du kommer gilla det.
Ja, snyggt. Ja.
För på första plats så är det ju faktiskt så att man måste liksom tänka helheten. Och motorcyklar är ju frihet. Mm. Och vad är mer frihet än att köra i kapp med F14 Tomcat och sen köra i kapp med en Porsche 356 Speedster och utan hjälm. Mm. Det blir inte mer filmhoj än så här. Nej. Och du har nämnt det här förut, men Tom Cruise i form av Maverick kör ju en 85 års Kawasaki GPZ 900R Ninja.
Fy fan.
Nu kanske någon tänker så här, men varför tog han inte med Batmans motorcykel?
Nej, inte
det är enkelt.
Ja.
Den är töntig.
Ja, den är töntig.
Tjocka bildäck och liggande körställning, det ger inte ifrån sig något habegär som vissa Batmobiles ändå kan ge.
Nej.
Men nu kommer det intressanta. Mm. Ser du en röd tråd här? Ser du en gemensam nämnare på i stort sett alla de här klassiska filmmotorcyklarna?
Vi har Ninja, vi har den.
Det finns en tydlig, för det är ändå filmmotorcyklar.
Mm. Nej, jag kan inte, jag vet inte. Så jävla tydlig kan den inte ha varit.
Ingen av de här motorcyklarna, utom möjligtvis en, kanske max två, har en egen karaktär. Det här är så jävla ruttet. Det här är så jävla konstigt. Ingen filmskapare har, med undantag då för Captain America i Easy Rider,
för den gett är
en filmmotorcykel ett namn och en persona.
Ja, du menar så, ja. Just det, som General Lee. Det du, ja, det du inledde med att prata om.
Ja,
just.
Kan det vara så att filmindustrin i stort har för dålig koll på motorcykelkulturen? Mm. Jag menar att något måste det ju bero på.
Filmen Torque är ett bra bevis på det.
Ja.
Den sämsta film som någonsin har gjorts.
Ja.
Ja. Jag uppmanar alla att gå in på YouTube och kolla trailern på den.
Ja. Men något måste det här bero på. Alla klassiska filmhojar är ju i stort sett bara standardhojar som ska ge tittarna en ledtråd om att huvudrollsinnehavaren är en äventyrlig, frihetssökande rebell. Mm. Det är den enda funktionen en motorcykel har i film. Mm. Men motorcykelkaraktärer på film har ju alltid en tendens att bli överstylade. Eller hur?
Ja.
Som så här,
men det har ju bilar också, ofta.
Jo.
Men det ena utesluter inte det andra.
Filmbilar har karaktär på ett annat sätt.
Ja, ofta.
Jag menar, om man ska filma en barscen, då liksom så här, och här ska det kliva in en biker, och då sätter vi på honom dödskalle, bandana, läderväst och obligatoriskt skägg och tatueringar och solglasögon inomhus. Mm. Då får vi en biker.
Ja,
kanske många biker då ser ut på det sättet.
Ja, då.
Det är ju så vi ser ut. Men så fort man ska porträttera någon som gillar motorcyklar på film, så blir det liksom lika förutsägbart som en Beck-film. Mm. Alltså, här är skurken. Mm. Låt oss ge honom ett R rakt genom hela ansiktet.
Ja, just det.
Då fattar alla att det är en skurk.
Ja. På samma sätt. Eller så gör skurkarna såg ut i Jönssonligan.
Ja, men typ. Jag tycker det här är så jävla konstigt.
Ja.
Men som biltorsk, då kan man ju också reta sig på hur bilkörning på film sällan känns trovärdigt. Mm. Typ hur man i en biltävling ligger liksom jämte varandra och så plötsligt så lägger man i en växel till och trycker gasen i botten.
Ja. Det är den här typ 18 växlar till slut.
Alltid, alla filmbilar har 18 växlar.
Fast and the Furious är det så. Om man börjar räkna hur många gånger de växlar.
Ja, då är det 18, precis. Och gaspedalen har ett oändligt spelrum. Man kan liksom alltid trycka den lite till i botten.
Ja.
Det är liksom, man ligger 200 blås. Ja. Och sen så bara, jag behöver lite till. Och då plötsligt trycker man gasen i botten.
Ja,
så jävla konstigt. Och då är det ju också skitsamma om det är en automatväxlad bil. För då drar man liksom bara spaken bakåt.
Ja, just det.
Och då får man ännu mer fart. Ja. Liksom. Det är så jätte, att inte folk vet ens hur man kör
bilen. Nej. Liksom.
Och helst ska man dra den här spaken bakåt flera gånger. Sensmoralen i det här segmentet är att motorcykelintresset över hela världen är och har alltid varit så pass stort att det är hög tid att filmskapare borde fatta det här och ta fram fler ikoniska motorcyklar. Mic drop.
Ah, Alltså fy fan, jag tycker du gjorde det här väldigt, väldigt bra. Fy satan. Nu är jag lite dålig, lite minnevärdeskomplex, eller vad säger man, lite prestationsångest inför nästa vecka.
Jag vill bara höja, jag vill bara höja dig.
Ja. Du?
Ja.
Jag tänkte att vi ska snacka lite grann om bilar som skulle kunna funka bra som kombibilar. Apropå veckans bil kanske. Ja. Det var ju en kombi.
Ja, det var en svag brygga.
Ja, en väldigt svag brygga. Ja. Men jag kom faktiskt på idén till det här lite konstiga ämnet när jag såg en bild på en Cadillac Coupe DeVille från 61 som någon hade gjort till en kombi. Kolla på den här.
Vad snyggt.
Ja.
Satan.
Eller hur? Eller hur?
Ja,
den är jättebra.
Den är otrolig.
Ja. Jag vet inte, det här kommer inte bli något långrandigt. Jag tänkte bara att det kan så här igen. Jag tänkte, BMW 2002, skulle inte den vara snygg som kombi?
Jo.
Eller hur?
Ja. Nästan alla 60-talsbilar, ja, är ju snygga som kombibilar.
Väldigt många.
Men tänk dig, den bilen vi sitter i nu, en Crown Victoria.
Ja.
Tänk om den hade kommit som stor kombi. Den hade liksom varit som en Ford Scorpio-kombi på något sätt.
Precis.
Det är en jätterutten jämförelse.
Ja, det var en fantastisk kombi. Ford Scorpio kombi. Nej, men den här det funkar väldigt bra som kombi.
Hur många Scorpios har Rönn haft?
Typ 8.
Han har världsrekord i att äga Ford Scorpio.
Ja, ja.
Bilen som ritades av två helt olika designer. Ja, är det en myt eller inte?
Ingen aning.
Men framändan, fronten heter det, såg ju helt annorlunda ut designmässigt än bakarna. Det fanns liksom ingenting som överensstämde. Det var som att mitten av bilen var så här, här gör vi bara någonting tråkigt och basic som alla kan gilla. Fronten, där utvecklar vi ett design. Nu vet du, ringer Christian, vänta. Möte skriver. Det är inget möte, vi poddar ju. Så, avstäng. Men bakändan, det var ju det som var snyggt på en Scorpio.
Ja, det var det. Den var stor och lyxig när den kom. Framförallt tyckte man den var väldigt stor.
Ja, jag gillade ju alltid Scorpion ur perspektivet att jag kommer aldrig ha råd med en jänkare.
Nej, just det.
Men Ford Scorpio, det är bra för det är så nära en amerikanare man kan komma.
Men du gillar den inte lika mycket som Rönn.
Nej, Rönn slog rekord.
Jo, men jag sa en 65 Thunderbird. Är inte det också en fin kombi?
Det hade varit en jättesnygg. Jättebra.
Ja. Man har ju byggt en kombi på P1800 nu.
Och ja, den är ju en shooting brake.
Ja, men precis.
Säga.
Den är okej. Den till och med, som man skulle säga, att den är riktigt snygg.
Ja, den är fantastisk.
Men jag tänker, om det funkar, då borde det även funka att bygga en kombi på en DB5, Aston Martin från 64. Vore inte det härligt? Men det som du säger, allt från 60-talet känns som att det blir bra när man bygger kombi.
Men vet du, de byggde ju, vad fan hette han nu då? Ted Mannefelt, va? Som är svensk bildesign. Jag tror han har jobbat på Jaguar.
Ja, okej.
Okay. Som är brorsa på något sätt till de här som driver Kalisma. Han var ju med i något bilprogram på tv där de tog en Aston Martin Lagonda och byggde om till en kombi. En Lagonda shooting. Kommer den här kantiga Lagondan som var ritad med linjal.
Ja, just.
Och den blev ju också otroligt snygg.
Just
nästan alla bilar funkar att bygga om till kombis.
Ja.
Därför att de får liksom en renare linje.
Liksom. Ja. Men du, visa 60-talet, 50-talet är väl nästan ännu mer kombikompatibelt. Och liksom, tänk en Cadillac Eldorado Biarritz från 53 som kombi.
Ja.
Det vore gött, eller?
Har du någon bild?
Nej, det var inte. Eller en 56 Lincoln Continental.
Ja, men du, tänkte en 61 Continental. Alltså en sån där JFK Continental. Sån kombi.
Sån kombi. Nice.
Det hade varit hur snyggt som helst.
En Hudson Hornet. Det är ju nästan en kombi.
Ja, men den är ganska töntig bil. Alltså.
Ja, men jag tror att det ska vara ganska ball som kombi.
Den är för mycket cars.
Ja, kanske. Det var ett lite konstigt segment, men kombis är kul. Det finns för lite kombis, tycker jag.
Ja, du har alltid gillat kombis.
Ja, faktiskt.
Jag gillar också kombis. Mm,
det är praktiskt.
Man tänker Caprice, 90-tals Caprice-kombisen. Alltså vi pratar 91 96.
Det är en av de härligaste bilarna jag har haft. Fy fan vad jag tyckte om det.
Och nu när jag skulle köpa min Ventcar som blev Crown Victorian så var det väldigt nära att jag köpte en Olds.
Ja, det var en Olds, ja.
Ja. Fan, när man börjar snöa in på dem, vad de är balla. Alltså.
Ja, och så att det är soffa fram också.
Och så sjukt bekväma.
Ja, så jävla
skönt. Och så kan man lasta in ett bord.
Ja.
Jag gillar att lasta.
Ja. Ja, Det var det om det.
Du, vi har ju fått ett nytt uppdrag av Hansen Racing. Mm. Och det är ju att hitta och formulera vår och Hansens kärlek till den här hobbyn.
Mm.
Alltså hitta ord eller situationer och känslor som är unika för hobbyn.
Mm.
Och om jag ska exemplifiera så kan ett ord vara längtan.
Mm.
Alltså alla vi som vill ut på dammiga, grustorra vägar med våra muskelbilar har ju inte bara en hel vinter utan fanns snart ett och ett halvt år längtat efter att få komma ut och se sin bil tillsammans med andra bilar.
Mm, verkligen.
Och så att det här nya Hansen-segmentet med de här situationerna och känslorna för hobbyn, det tänkte vi dra igång ordentligt i nästa vecka.
Mm.
Men tills dess så kan ni tagga era bilbilder på Insta och på Facebook med Hansen-vinnare, så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car, där de då Hansen den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1000 kronor att handla för på hansenracing.se. Och nu ska jag i realtid gå in på min mail och se om Niklas har mailat mig. Och titta, det har han gjort. De har nämligen valt ut en vinnare. Ska jag läsa upp vinnaren?
Ja, det är klart, det ska
för det är ju, nu har vi ju passerat här, för det är ju långfredagen idag.
Mm.
När podden sänds. Så då är vi ju inne och har då valt ut Mars Most Outstanding Car. Och det är en ägare som heter Joakim Bromé som bor i Laxå. Och där är det här fototaget. Och han jobbar... Det här, Daniel måste ju känna...
Garanterat.
Ja, för han jobbar ju också på Laxå Special Vehicles. Jaha. Som bygger liksom Scania-lastbilar då. Där Daniel och jag har jobbat.
Mm.
Och bilen han äger är en Pontiac Chieftain Safari från 58. Vi pratar ju om kombibilar. Och det passar då bättre än att Hansen Racing har valt The Most Outstanding Car i mars är då en Pontiac från 58.
Fan vad kul.
Ja. Den har en 370-motor, vilket är enda året med den här motorn. Och motorn var totalförstörd, så en donatormotor köptes för att liksom få ihop en komplett bil.
Mm.
Och så är det Hydromatic-låda. Och den är då helt renoverad.
Snyggt.
Ramlyft och allt är nytt eller elförsinkat. Och så är det luftfjädring som, så att den står liksom på ramen.
Mm.
Den är jävligt, jävligt ball.
Ja, fan vad kul.
Ja. Det är vinnaren. Vi lägger upp den på Insta och den kommer även ligga på Hansen Racings hemsida, ja, hansenracing.se.
Såklart.
Kul!
Ja, grymt kul.
Ja.
Men du, innan vi avslutar,
ja,
det börjar närma sig. Jag tänkte att jag skulle passa på att snacka lite grann om den här hojen. Jag har ju bara nämnt att min hoj kommer på. Folk kanske är lite nyfikna.
Ja, den kan komma om en minut.
Ja, nej, men tack vare våra älskade vänner uppe på Northbike så har jag fått chansen att liksom långlåna en hoj under sommaren. Som jag har fått för mig då är den perfekta hojen för mig. Så nu ska jag alltså köra den i sommar och en tid framöver och se om det verkligen är den jag vill köpa, för jag vet inte, jag har ju hoppat hit och dit eller vilken hoj jag vill ha, jag har inte riktigt kunnat bestämt mig. Jag kommer även åka upp till Northbike lite längre fram i vår och vi ska ta en dag och när man sticker ut och testar lite olika motorcyklar. Tanken är faktiskt att vi ska göra film av det här, det vet inte du om, men nu vet du om.
Ja, vad kul.
Ja.
Ja, det är härligt när du berättar grejer för mig.
Ja. Men för när det kommer till att köpa hoj, det är väldigt svårt, för det finns ju så mycket att välja på, framförallt på, hos Northbike. Men idag så har det hur som helst blivit dags då att ta emot den här hojen som åtminstone jag tror att jag har fastnat för. Och det är alltså Triumph Scramblers 1200 XC.
Aha.
Jag tänkte snacka lite kort om den. Triumph Scrambler 1200 kommer ju i två versioner. Dels med en lite mer landsvägsanpassad. Det är den här XC då som jag gillar. Och sen så har de ju XE som är väldigt mer, eller den är ganska mycket mer offroadig. Men det är XE som jag har fastnat för jag tycker att den är väldigt snygg i proportionerna. Men också för att jag ju mest kommer att köra i stan och på landsväg. Men jag vill ju kunna liksom ta ut den och köra lite offroad. Och då tänker jag att XE blir perfekt för mig.
Ah.
Och motorn i både XE och XE är ju i stort sett samma motor som sitter i övriga Bonneville-familjen då. Den är något finjusterad skulle man kunna säga. Slagvolymen är på 1200 kubik. Toppeffekten den är på 90 hästar.
Ja, det är alldeles för mycket för dig.
Nej, det är mer än väl för mig. Mm. Men hästkraftsantalet är ju inte egentligen jätteintressant. Det är ju mer vridet i den här maskinen på 110 Nm. Aha. Och det gör ju den här motorn väldigt härlig. För den har ju liksom vrid i all, överallt. Aha. I hela registret. Liksom.
Du har kört den en gång.
Ja.
Aha. Och nu sitter du här i bilen. I motorcykeljacka.
Ja, och motorcykeljeans.
Ja, och motorcykeljeans, ja. Ryggplatta, ja. Och hjälm.
Ja,
och
vänta.
Ja, ivrig. Och så spöregnar utanför.
Ja, jag vet. Nej, men det är mycket med den här hojen som är fantastisk. Fjädringskomponenterna är top notch. Framgaffeln är från Showa, bakdämpare från Öhlins. Alltså, den har allt möjligt gött mos. Brembo-bromsar och däcken, de är anpassade för lite landsväg men även för lite terrängkörning då. Jag tror att den har 6 olika körprogram, men dessutom så har den fart hållare, vilket du är jävligt grymt om man ska åka långt.
Ja, för dig som är pensionär dessutom.
Ja, men grejen, ja precis. Och grejen med den här hojen är att man skulle kunna säga att den har ju alla funktioner och komponenter som man vanligtvis hittar på en äventyrshoj, men i ett lite sexigare utförande. Ja. För liksom, jag brukar ju hylla min inneboende farbror. Men även om jag gillar äventyrshojar väldigt mycket så är det fortfarande något med mitt lite fåniga ego som inte riktigt vill se ut som en liksom Triumph Tiger farbror. Nej. Med rak rygg och Gore-Tex ställ. Inte än i alla fall. Så att jag tycker att XC:n är, den är perfekt för mig. För då får jag liksom mycket av liksom äventyrshojens egenskaper men i ett lite ungdomligare utseende. Mm. Även om jag är gubbe. Så att den här hojen kommer bli perfekt. Den kommer få mig att se snygg ut.
Det får vi se. Det ska jag bli domare för när den kommer.
Jag är hur som helst jävligt glad över att Northbike lånar ut den här hojen till mig under sommaren. Och jag kommer återkomma till hur jag tycker den är att ha som daily driver.
Ah.
Lite som en följetong, tänker jag.
Jag känner en viss oro att du kommer liksom få liksom motorcykeljävlen, demonen kommer ta över dig. Så jag kommer bara se dig swisha förbi.
Jag är som häxorna i Blåkulla.
I Eastwick, du skulle säga.
Ja, jag har helt gett mig hän till motorcykeljävelen. Ja. Ta mig, gör vad du vill.
Du, vi har ju klippt färdigt första filmen för Bilsport MC.
Ja, det har vi gjort.
Och den blev ju väldigt bra.
Den blev väldigt, väldigt
bra. Det var så jävla härligt var att vara hemma hos Jonas. Mm. Och kolla in hans drömgarage.
Ja.
Och det känns som att nu är det väl egentligen bara en tidsfråga. För filmen är skickad till Tessan på BMC, som vi brukar säga.
Mm. BMC?
Lite internslang.
Ja.
Och så att sen ska ju då Bilsport och MC lägga upp den på sin hemsida. Och sen ska vi göra lite korta trailers som ska ut på social media.
Just det, men det kan ju vara så att det redan ligger uppe när folk lyssnar på det här.
Ja, jag var inne och kollade nu. Ja. Vi ringer Tessan direkt efter på den och kollar när den kommer ut. Mm. Så att vi liksom i nästa avsnitt kan då säga att nu ligger den ute.
Mm. Precis. Ja, den är jättekul. Och jag ser också väldigt mycket fram emot att ta tag i nästa garage.
Ja.
I nästa vecka ska vi ju planera klart för de 3 sista filmerna.
Vi har inte fått tag på ägaren till det garaget. Men vi vet vilket garage vi vill filma i. Så vi kan liksom inte säga för mycket om det.
Nej, just det. Pratar vi om det här magiska garaget, ja. Så där även stod lite motorcyklar?
Nej, vi pratar om ett väldigt litet garage,
ja, det, då vet
där man kan hissa ner en grej från taket.
Ja. Men vi har ju även där
mer än så säger vi inte. Vad är det man kan hissa ner från taket?
Ja,
tänker folk.
Men vad fan vet. Ja.
Men kontentan är, varför gör vi då de här filmerna för Bilsport och MC?
Mm. Det är ju för att, alltså, bor man i Sverige så är mycket av hobbyn mycket av tiden som man tillbringar med sin bil sker ju i garaget. Eftersom vi har snö i 6 månader.
Och det blir på något sätt signifikativt när vi nu sitter i Crown Victorian och med öppna garageportar så blänger vi in i ett kritvitt garage och tittar på en röd Fiat 500 som står på pallbockar.
Ja. Nej, men det är lite så här, tanken är, det är lite som Scrubs fast garage. Nej, inte Scrubs, vad heter det? Cribs.
Cribs.
Scrubs.
En sjukhusserie där vi ska operera folk.
Ja. Nej, men det är lite som garage. Cribs fast garage-versionen. Det säger ju sån jävla bra program med det.
Ja.
Att visa mitt garage, visa ditt garage.
Visst är det så.
Ja, skitkul att Bilsport MC låter oss göra det.
Ja, det är underbart. Och vill man köpa en USA-bil,
då ska det, vill man ju.
Det vill man ju alltid göra. När man lyssnar på den här podden så är det, dyker ju alltid upp grejer man blir sugen på och vill veta mer om. Men då är det faktiskt bara att kontakta Stefan Andryd på 08 30 20 40 och hälsa från oss.
Ja, han sitter ett stenkast ifrån oss.
Ja, här ute i Vallentuna. Vi ser nästan hans bilhall. Mm. Och han har en jävla massa härliga pickupper som har nyinkomna som är reggade och klara, redo för leverans. Så det är bara att ringa till honom om man vill ha en ny bil. Och sen ska vi ju nämna Gasoline Magazine, Sveriges bästa tidskrift om man gillar USA-bilar. Eller luftkylt.
Allt möjligt. Eller hojar. Allt fränt.
Ja, allt fränt.
Om man gillar fräna grejer.
Ja, jag tror att det är många som kanske lyssnar, har börjat lyssna på podden tack vare det här lilla hojsegmentet. Alltså att vi hittat motorcykeltöntar. Motorcykelfrälsta.
Eller som jag säger, bröder.
och de ska ju också kanske, det kanske är många av dem som inte har upptäckt Gasoline, men det är ju väldigt ofta väldigt balla motorcykelreportage i Gasoline Magazine.
Tycker det kunde vara lite oftare. Peter, om du lyssnar på det.
Gå in på Gaslins Facebook och håll dig ajour med vad som händer. Därför att vi har ju nu, tiden går fort, men den 22 maj 10-15 så har vi ju en inplanerad bilträff som heter Gasoline Car Show. Och den 25 september så har vi ju Gasoline Car Show och motorcykelträff. Jag tänkte kolla om det är okej med dig. Att liksom tillåta mig på något sätt runda av det här påskavsnittet. Det är ändå en kristen helgedom vi står inför.
Ja.
Att jag rundar av det här avsnittet på lite mer filosofiskt sätt.
Jättegärna.
För jag menar, nu är det långfredagen.
Nu är det långfredagen.
Ja.
Kommer du ihåg hur tråkig långfredagen var när vi var små?
Ja.
Det behöver vi inte gå in på.
Nu har man ju podden att luta sig mot.
Ah, just det.
Alla ni som tycker långfredagen är fortfarande tråkig. Ja. Men när vi var små, då var det den tråkigaste dagen på hela året.
Ja. Och det kunde jag gilla i och för sig på något sätt.
Att den var tråkig?
Tanken på att bensinstationerna till och med var stängda i Falun på långfredagen.
Ja, det gick inte ens att tanka i Falun.
Det var tvärdet. Ja, okej. Låt höra.
Jag tänker så här. För ett par dagar sedan så var jag hos Daniel i Laxå och passade in Wagoneer-karossen på rätt ställe över Wrangler-ramen och beslutade lite om att förlänga rumpan på bilen bara för att få till de här perfekta proportionerna. Men där och då så drabbades jag av en insikt som jag sa det här till Daniel, han fattade ingenting. Han var bestämd, det här är ju bara en vardag för honom. Men min insikt där och då, det var att när jag befinner mig i den här typen av kreativ process där man fixar och trixar i ett garage, det är där och då som jag är som allra lyckligast. Att jämföras med när man på avstånd betraktar sina barn när de skrattar tillsammans med varandra. Alltså när man får iaktta och befinna sig i zen. Zen menar ju att människan når förståelse av tillvaron, eller snarare blir den ursprungliga tillvaron genom att öva närvaro i vardagen. Och det här är något som jag har trott mig vara dålig på, eftersom jag nästan alltid går och drömmer om saker som jag vill ska hända i framtiden. Men min insikt är att amerikanska bilar, eller snarare vårt intresse för amerikanska bilar, är en meditationsform som borde kunna upphöjas till någon form av religion. Det finns ett kinesiskt ordspråk som säger att meningen med livet är enkelt. Faktiskt mycket enklare än de flesta tror. För meningen med livet handlar om något så banalt som att se det stora i det lilla. Konsten att vara lycklig består i att göra sina glädjeämnen enkla. Om jag bara ger mig tid att stanna till och verkligen se det som jag har runt omkring mig i vardagen, så öppnar sig ett stort äventyr. Kanske det allra största. Inte sällan har man fokus på det som befinner sig längre bort och på det som komma skall. Då kan mycket värdefullt gås förbi. William Blake skrev så här: att se en värld i ett sandkorn och en himmel i en vild blomma, hålla oändligheten i sin handflata och finna evigheten i en timma. Så vad är det jag nu försöker säga? Sitta här i podden och läsa dikter? Vad fan har hänt? Det jag menar, det är att vi som har ett intresse för gamla bilar och motorcyklar automatiskt zoomar in på detaljer som stänger av stress och negativitet. Vi har alltså meningen med livet inom en armlängds avstånd. Det handlar om detaljerna som vi omger oss med. Detaljerna vi tar för givet. Som det mekaniska ljudet när man drar upp och vinklar liksom dörrhandtaget på en 79 Caprice. Eller motståndet i lampknappen som ska dras ut i två steg på en Delta 88. Eller det här sköra, skramliga men ändå oförstörbara ljudet när man stänger dörren på en 73 Eldorado. Eller det skärande ljudet av en startkrans som saknar en tand. Eller gnisselljudet som letar sig igenom hela fjädringen, ramen och karossen när du kör ner en full size i sitt potthål. Eller att vi nästan tappar kontrollen över bilen i en rondell trots att det bara går i 20 km i timmen tack vare glappa styrsnäckor och slutkörda fjädrar. Och det är ju alla de här detaljerna som gör våra fordon personliga. Det är därför vi ger dem namn. Och samma sekund som vi njuter av en kokande 455 vid vägkanten eller ett skuret jullager på väg till Gotlandsfärjan, ja, det är då som vi har trätt in i sen. Och det är då vi kan säga att vi har förstått meningen med livet.